Nåd och frid vare med er ifrån vår Gud och Fader och Herren Jesus Kristus. Idag är det juldagen och vi får samlas än en gång inför det här ofattbara som skedde under julnatten. Men det kan ju också vara så här att när man lyssnar till, eller jag tror många av oss kan råka ut för detta, att man lyssnar på julevangeliet och man ser alla de här bilderna som man har också, fotografi kring krubban och stallet och så kanske man inte riktigt förstår vad var det egentligen som hände. Man glömmer bort på något sätt den verkliga situationen som Josef och Maria befann sig i. Det blir lätt liksom ett fint fotografi, en vacker bild. Men vad var det egentligen som skedde den natten? Bilden av ett nyfött barn i ett stall. Det blir lätt liksom en liten idyllisk tavla för oss. Med tindrande ljus och nynnande änglar och andäktiga människor som sitter och inför det stora. För att förstå det som hände så måste vi lite, tror jag, tränga bort de här bilderna, föreställningarna, och så istället föreställa oss det kaoset som var i Betlehem den natten. Det var en liten stad överfylld av människor som hade tvingats dit av den brutala ockupationsmakten som ville ha en noggrann folk- och bostadsräkning, skatteskrivning. Allt folket skulle lämna uppgifter som staten ansåg sig ha rätt till. Det var liksom inget val. Och mitt i det här kaoset, mitt i den här verkligheten, så som den såg ut, så föder Maria sitt barn ute i ett stall som någon... Ja, av någons vänlighet hade de fått tillgång till det. Och detta är då efter att Josef och Maria hade vandrat ungefär cirka 15 mil för att komma till Betlehem för den här skattskrivningen. Till en stad som Josef hörde till trots att han antagligen för länge sedan hade flyttat därifrån. Men han hörde ändå till den staden, han var tvungen att gå dit. Maria hade inget val. Man kan ju tänka sig ändå, jag stannar hemma, jag är höggravid, gå du. Hon hade inget val, hon var tvungen att gå dit. Och vi tänker kanske så ofta att hon satt lugnt ridande på en åsna, men det finns inget som talar för det egentligen. Troligtvis så gick hon också 15 mil. Höggravid. Och när de då har kommit fram där så börjar verkarna och de har ingenstans att ta vägen. Det är fullt överallt. Till slut får de tränga sig in i ett stall. Och på våra bilder så är det ju de som känns som de äger stallet och allting är liksom bara centrerat kring dem. Troligtvis så var det många fler människor som hade liksom sökt skydd i det stallet. Maria och Josef var bara ett par. Och mitt i det kaoset och vimlet så föds Gud. Där födde Maria sitt barn. Åsnekrubban blir Guds son Jesus första säng. Och på det här sättet som Jesus föds så har mängder av människor fötts genom historien. I flyktingläger, flyendes på båtar, uppe i bergen under bar himmel. Vi kan vara säkra på att så föddes också barn denna natt. Bland de miljontals människor som idag tvingas bryta upp från sina hem på grund av hunger, krig eller andra katastrofer. Det är några sådana barn som har fötts i natt. Vem tänker på dem? Ja, när du tänker på Jesusbarnet så ser det den situationen framför dig. Båtflyktingarna, de som flyr idag, flyktinglägerna som växer sig bara större och större runt omkring vår värld. Där föds Gud. Gud, han valde att bli som en av dem. Därför har alla flyktingar en speciell plats i Guds hjärta, för han har själv varit en flykting. Efter sin födsel är han tvungen att fly till Egypten. Vår Gud väljer att födas där. Och så har vi herdarna. Det finns alla skäl att herdarna, de sitter där ute på natten och de diskuterar säkert allt som bara pågår inne i Betlehem. Det här eländet med skatteskrivning, alla människor som var i rörelse. Och så plötsligt får herdarna se ett starkt ljussken. Och de grips av, liksom, de blir helt förskräckta. Och ur det här ljusskenet så får de höra en röst som säger till dem: var inte rädda. Och vi kan fråga oss, varför ska inte herdarna vara rädda? Varför ska du och jag inte behöva vara rädda? Jo, för ängeln fortsätter: för idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Det är därför ni inte behöver vara rädda. Det är därför som vi inte behöver vara rädda. Herdarna, de hade säkert hört talas om den här dagen som skulle komma sedan barns ben. Kanske de hade hört de skriftlärda förklara, berätta att det ska ske i Betlehem. Men att de själva skulle bli vittnen, det var någonting helt otroligt. Och de förstod, de visste att när detta sker, det sker nu. Och det innebär att befrielsen skulle komma. Räddningen skulle komma. Och för de flesta judar så tänkte man det på någonting som väldigt konkret. Att nu ska romarna, ockupationsmakten, ska kastas ut. Och Israel ska bli ett stort rike igen. Men änglarna talade inte om upplopp och uppror. Änglarna talade om frid. Frid på jorden. Det är det som är julens budskap. Frid på jorden. Och vad säger det oss idag, 2017? Jo, julevangeliet säger att Jesus, vår Gud, föddes in i samma värld som vår. En värld av ekonomiska kriser, politisk spänning, en värld av skattetryck och bekymmer, en värld av hat och hot och sönderfall. Mitt i denna världen kom Guds son. Mitt i den här världen som det står ju att den är i den ondes våld, men som Gud ändå älskar så passionerat, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Så Jesus, han tillhör inte, berättelsen om Jesus tillhör inte någon påhittad idyll som kan tryckas på något foto, utan han delade alla våra omständigheter. Han gick till botten av mänskligt lidande. Han blev delaktig i all bedrövelse och smärta som du och jag kan känna. Han känner flyktingens nöd. Jag gör inte det. Jag känner inte flyktingens nöd. Jag kan bara ana. Men vår Gud, han känner flyktingens nöd. Han känner förtvivlans nöd. Han vet hur det känns. Han vet hur det känns att ha ångest. Han vet hur det är att bära på skuld. För han har burit din och min skuld. Han delade allt. Och tog på sig till och med vår död i sin egen kropp. Julevangeliet är framförallt ett budskap om frid. Han som föddes i Betlehem, han är vår frid och vårt hopp. Himlen öppnade sig på något sätt den dagen. Och jorden blir allt, kommer alltid vara jord, men det är någonting som har totalt förändrats efter den natten. Och det är att det kan vara mörkt. Det kan vara mörkt runt omkring dig. Du kan uppleva mörker, men det kan aldrig bli helt och hållet mörkt igen. För att hoppet har fötts, ljuset har kommit in i världen. Mitt i den smärta och allt det som vi kan uppleva så finns det en frid som Paulus talar om. En frid som övergår allt förstånd. Gud har inte övergivit sin skapelse. Han samlar ett nytt folk genom det som han gjorde genom Jesus. Sen är det ingen tillfällighet att det skedde i Betlehem heller. Betlehem, det står ju skrivet om det i profeterna, men om man läser det på hebreiska, Betlehem, så betyder det brödhus. Brödhuset Betlehem. Och i Bibeln så kan man läsa i Gamla testamentet, så Israels folk, de visste om det. Gud är den som öppnar sin hand och stillar allt levandes hunger. Han mättade folket med manna i öknen. Han är den som öppnar sin hand och stillar allt levandes hunger. Gud, han blir människa för att stilla allt levandes hunger. Och sen säger Jesus om sig själv, eller han säger först så här: Guds bröd är det som kommer ner från himmelen och ger världen liv. Och när lärjungarna hör det så säger de: men det brödet, ge oss av det brödet. Det brödet vill vi ha. Och då fortsätter Jesus och säger: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra. Så från Betlehem, från Guds brödhus, kommer brödet från himlen, och den som äter av det brödet ska leva i evighet, säger Jesus. Jesus, han ger inte bara människor bröd att äta. Han är brödet från himlen. Han är allt det vi behöver. Och sen den dagen han föddes i Betlehem så kan det aldrig bli helt mörkt längre. Han är livets bröd, han är världens ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Amen.